är P3 Nyheter dokumentär.
Två bröder åtalade misstänkta för att ha spionerat på Sverige för Rysslands räkning i 10 år.
Det finns en misstänkt mullvad i hjärtat av svensk underrättelsetjänst. I flera år spanar Säpo på honom.
Ett hemligt dokument öppnas någonstans i de allra mest slutna delarna av den svenska försvarsstaben.
En av bröderna har haft tillgång till topphemliga uppgifter om Sveriges säkerhet i över 10 år. Den andra misstänks ha agerat kurir och gett uppgifterna till Rysslands underrättelsetjänst i utbyte mot pengar och guld.
Det här är som att vara i ett öde landskap fullt av speglar. Mycket av det man ser ut på ett helt annat sätt än vad det ska vara.
Och allt kan ledas tillbaka till den främmande makten i öst, Ryssland.
What we're seeing now is perhaps a return to espionage on a level not seen since the end of the Cold War.
Det här är P3 Nyheter dokumentär. Spionskandalerna och hotet mot Sveriges säkerhet av mig, Viola Gadd. Det är måndag den 20 september 2021. Det är en kylig morgon i Gottsunda, strax utanför centrala Uppsala. En man i en röd Audi sitter och kör på väg till sitt jobb på Livsmedelsverket. Men bara några minuter efter att han har lämnat sitt hus prejar flera civila polisbilar in honom mot vägkanten. Vi hör Bo Torbjörn Ek, programledare för podden Gräns, som har följt det här fallet från början.
Plötsligt så kommer då nationella insatsstyrkan fram, stoppar den i bilen, griper den mannen. Och det som sker på den där vägen, på Gottsunda vägen, det är ju starten på vad som sen ska bli, ja, en av de största spionhistorier som vi har sett i Sverige på årtionden.
Det är en 41-årig man som har gripits. Men så mycket mer än så vet vi till en början inte.
41-årig man, alltså misstänkt för spioneri eller som det heter grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det betyder att man har hanterat och på något sätt röjt uppgifter om Sveriges försvar till en främmande makt. Men att man inte har som syfte att göra det. Bo Torbjörn Ek igen.
Så fort namnet kommer fram, då går vi in och tittar på hans LinkedIn-sida. Och han har ju själv skrivit där att han har jobbat på Säpo 2 vänner och dessutom på Försvarsmakten. Har man jobbat på sådana positioner och misstänkt för brott mot Sveriges säkerhet, ja, då blir ju det här en historia som växer enormt mycket på en gång.
På mannens egna LinkedIn kan man också läsa att han är hög chef på Livsmedelsverket med ansvar för säkerhetsfrågor.
Det är många journalister som snabbt börjar begära ut hans ansökningshandlingar från Livsmedelsverket. Där har han ju skrivit om varför han vill ha det jobbet, och då berättar han också att han har suttit nära myndighetsledningen på Säpo en period. Och det där är ju mitt i hjärtat av det svenska kontraspionaget, så det är klart att när den uppgiften kommer fram, då blir man ju väldigt nyfiken på det här.
Det är lite senare samma dag. Och nu händer något som väcker Säpos spanares intresse. De sitter i bilen och följer efter en annan bil som kör mot Gottsunda centrum. Föraren i den här bilen är 41-åringens 35-åriga lillebror. Bo Torbjörn Ek, programledare för Gräns igen.
Säpo har span på brorsan under den här dagen. Och han gör en konstig sak. För det han gör är att han kör i sin bil, Säpo följer efter. Och så plötsligt så stannar han vid en busshållplats, kliver snabbt ur bilen, går fram till en soptunna och kastar något i den, och sen kör han vidare. Säpo blir nyfiken på det här, så de stannar, tittar vad det är, och i den här soptunnan då så ligger det en hårddisk, en trasig hårddisk. Den här tar de hand om. Men de blir ju misstänksamma, för det här skulle kunna vara det som man kallar för då konspirativt beteende, alltså att man försöker dölja något.
Samma kväll tas den 35-åriga lillebrorsan in till förhör. Förhöret håller på i ungefär en timme och sen släpps han. Men Säpo fortsätter att spana på honom. Och i oktober görs en husrannsakan hemma hos lillebrorsan. Efter den här husrannsakan lånar han en dator och börjar googla. I förundersökningen kan man läsa att han har gjort 28 sökningar strax efter husrannsaken och sökt på ordet spion. Men även på meningarna försvinna i Sverige, hålla sig undan lagen, preskriptionstid, brott. Han har även sökt på hur man permanent raderar filer från mobiltelefoner. Och han undrar också om meddelanden i chattappar raderas om man raderar hela appen. Och kanske har han rätt i att vara orolig. För bara en månad senare grips även han.
En person har idag gripits och anhållits misstänkt för grovt spioneri. Det här säger Gabriel Wernstedt, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.
Den här insatsen som vi har genomfört idag, den har kopplingar till det tidigare ärende där en person är häktad misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
Men snart kommer brottsrubriceringarna att ändras. Och nu sitter båda bröderna häktade, misstänkta för grovt spioneri. Om man fälls för det i en domstol kan man få livstidsfängelse. Bo Torbjörn Ek.
Båda de här, när de får höra vad de anklagas för, så verkar det som att de blir, kanske inte överraskade, men alltså de är ganska kortfattade. De säger bara, jaha, okej. Och så nekar de till brott. Och sen säger de inte så mycket mer där i början.
Men vilka är egentligen de här två bröderna? Båda är födda i Iran. Familjen invandrade enligt Expressen till Sverige på 80-talet och på 90-talet blev de svenska medborgare. Bo Torbjörn Ek igen.
Ja, men det verkar ju lite som att de är ganska olika. Alltså den äldre brodern då, han har ju varit väldigt framgångsrik och gjort karriär. Han har en juristexamen, har vidareutbildningar. Han har liksom successivt fått bättre och bättre jobb i myndighets Sverige. På ytan en väldigt framgångsrik person. Han har liksom ett stabilt familjeliv. Allt ser väldigt bra ut så. Den yngre brorsan, han har ju inte haft det lika lätt då. Han har tagit hand om sin sjuka far under en period. Han säger själv att han har haft en livskris. Och så har han ett mål om att börja studera igen. Men han hankar sig fram på något sätt. Utifrån så ser det lite så här ut som att du har en framgångsresa och så har du den här yngre brodern då som liksom har halkat efter på något sätt, men som kämpar på för att försöka ta sig fram.
I november 2021 publicerar DN uppgiften att storebrorsan dessutom ska ha jobbat på den superhemliga organisationen Kontoret för särskild inhämtning, KSI. Man brukar säga att KSI är så hemligt att man endast vet att det existerar. Ingenting vem som är chef eller vilka som jobbar där. Åklagaren vill inte bekräfta den här informationen. Men om det stämmer skulle det kunna haft förödande konsekvenser för svensk underrättelsetjänst. Förutom den här nyheten vet allmänheten väldigt lite om fallet. Den 11 november 2022 väcks till slut åtalet mot bröderna.
Nu väcks åtal mot två bröder som misstänks för grovt spioneri mot Sverige för Rysslands räkning. Brotten som bröderna är misstänkta för ska ha begåtts mellan mars 2011 och september 2021.
Nu får media och allmänheten för första gången lite fler pusselbitar om vad som faktiskt har hänt. Bo Torbjörn Ek.
Nu kommer ju en massa svar på frågor som man har haft. Vem är det som ska vara uppdragsgivare? Hur ska det här ha gått till?
Ett hemligt dokument öppnas någonstans i de allra mest slutna delarna av den svenska försvarsstaben.
Det här är Alexandra Karlsson i Svenska Dagbladets podd Dagens Story. Hon berättar hur storbrorsan går till vägen när han någon gång mellan 2011 och 2017 öppnar hemliga dokument och fotar av med en kamera.
Sidorna fotograferas av direkt från bildskärmen. Dokumentet stängs innan någon annan på kontoret reagerar. Det låter enkelt. Men det är så här Säpo tror att den idag spionåtalade 42-åringen kom över de försvarshemligheter som han och hans 35-årige lillebror misstänks ha sålt vidare till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
Bo Torbjörn Ek.
Då står det ju där svart på vitt GRU. Alltså den ryska militära underrättelsetjänsten. Och det är i sig en underrättelsetjänst som har ett ganska mörkt rykte sådär. De kopplas till giftmordsförsök. Ja, det är liksom inte de allra snällaste pojkarna i den här världen.
Exakt vad för typ av dokument som den äldre brorsan misstänks ha sålt till Ryssland, det vet vi inte. Det råder sekretess på stora delar av förundersökningen, vilket betyder att stora delar av förhören och de andra dokumenten är svartmarkerade. I förhör säger storebrorsan att hans huvudsakliga arbetsuppgifter på säkerhetspolisen ska ha varit kontraspionage. Han ska alltså själv ha arbetat med att motverka och förhindra främmande makt från att spionera i Sverige. Och under den här tiden ska han alltså ha läst tiotusentals känsliga underrättelserapporter som en del av sina arbetsuppgifter. Men enligt uppgifter i förundersökningen verkar han ha haft kvar behörigheten till vissa rapporter, trots att han har gått vidare och arbetat inom nya arbetsområden. Enligt honom själv rör sig om cirka 30 000 hemliga rapporter som han menar att han hela tiden hade behörighet till. Vi hör Dan Lomas, forskare vid Brunel University i London och expert på spioneri.
Intelligence agencies are highly compartmentalized. What I mean is that there will be certain operations, there may be parts of an organization that are only open to certain individuals to go into. So ideally at least you try and compartmentalize secure information so it's not all blown in case something goes wrong here.
Storebrorsan verkar också ha haft tillgång till en fil som heter fullständig personalförteckning. Och då syftar man på alla anställda på säkerhetspolisen. Att en misstänkt spion får tag på personallistor är inte bra. Vi hör journalisten Mattias Ståhle i SVDs podd Dagens Story.
Vilka personer i Sverige jobbar med de här frågorna? På Säpo vet vi ju att han har fått den informationen olagligen. I Försvarsmakten vet vi inte. Han kan då också ha vetskap om vilka utbildningslokaler använder de här verksamheterna. Jag menar, för en främmande makt som får den upplösningen så vet man okej, då ska jag sätta mig här och skriva upp registreringsnumret på alla bilar som parkerar där. Det här är liksom, det är i sådana fall då den moderna versionen av polska tavelförsäljare.
Under kalla kriget dök det plötsligt upp väldigt många polska tavelförsäljare i Sverige.
Inom underrättelsetjänsten så närde man också en misstänka att de här kom från Polen som på den tiden var på Warszawapaktens sida. Och att de helt enkelt försökte kartlägga var bodde en stridspilot någonstans. Man ville veta var stridspiloterna bodde. Om det skulle bli krig så skulle man likvidera dem först och anfalla sen.
Och sen är det här med KSI. Åklagaren har ju inte bekräftat det här, men enligt en källa till DN ska alltså storebrorsan, förutom sina tjänster på Säkerhetspolisen, ha jobbat på topphemliga KSI. Vi hör Bo Torbjörn Ek igen.
Det finns ju ett ställe som heter KSI, alltså kontoret för särskild inhämtning inom Försvarsmakten. Det där handlar ju om att man jobbar med att hämta in information på mer dolda sätt, alltså leta upp personer i Sverige men även utanför landet som kan ha information som då är intressant. Sverige har ju naturligtvis också ett intresse av att få reda på uppgifter för att kunna ha en stabil säkerhetspolitik.
Men vad skulle det då kunna innebära om vi i Sverige hade en spion som arbetade mitt i en sån här organisation? Vi hör säkerhetsexperten Tom Tavenius som tidigare arbetat på både Försvarsmakten och Säpo.
Om vi spekulerar kring vilken skadeverkan det här kan ha, så kan det sträcka sig hela vägen till liv och hälsa, absolut.
För agenter i andra länder?
För agenter eller för källor som Sverige jobbar med andra länder, men kanske ytterst även för svensk personal som finns i andra länder.
Vi hör den brittiska forskaren och spionexperten Dan Lomas.
So I would say it's very very damaging because potentially it could blow Swedish sources as well as blow other sources, and it can also provide the Russians with information that they need to counter Swedish surveillance operations of their own intelligence officers, meaning that they can potentially operate more securely, or they might be able to warn a source who's under surveillance to just stop for a couple of months, lie low, and then become more active later on.
Ni vet den där hårddisken som polisen hittade i soptunnan i Gottsunda. Polisen gör allt för att försöka återskapa innehållet. Den ser på bilder helt förstörd ut, som att det är ett stort jack mitt i den och komponenterna liksom flyter ut åt två håll. Och sen är innehållet i sig krypterat. Vi hör åklagaren Mats Ljungqvist i en intervju med TV4.
Den här datorn, den här mannen, han att förstöra genom att knäcka den här och kastar den i en papperskorg. Den datorn har vi lagt ner oerhörda resurser på att försöka reparera och komma in i.
Till slut kommer polisen in i den. Och här finns till viss del det som ligger till grund för åtalet.
Vi har kunnat konstatera vissa rester utav information i den här datorn. Och det är rester som vi menar då är bevisning för vad de här personerna har gjort.
Men exakt vad, det vet vi inte på grund av sekretessen. Men i förundersökningen finns det en massa pusselbitar om vad lillebrorsan misstänks ha gjort. Vi hör Bo Torbjörn Ek.
Det framgår ju som att han har varit någon typ av kurir här. En mellanhand skulle man nog hävda från åklagarhåll. Mellan brorsan som jobbar på Säpo och Must, alltså den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Och då den ryska underrättelsetjänsten då, som man hävdar har tagit emot allt det här.
Det är fortfarande oklart om det finns några starka bevis för hur överlämningar av information och pengar har gått till.
Det man i den här underrättelsevärlden kallar för döda brevlådor, alltså det är då platser där en agent kan lämna information till den underrättelseofficer som då ska hämta grejerna. Alltså det kan vara under ett tvättställe eller i tanken till en toalett. Det finns ju inga bevis för att det här har skett på det sättet. Men det finns ändå sådana liksom diskussioner om sådana olika platser.
Men det man kan se är att lillebrorsan hanterat stora summor kontanter i utländska valutor. Han har växlat pengarna på olika växlingskontor och han har även tagit hjälp av vänner för att växla pengar. Och i hans anteckningar hittar man frågor som: kollar de legitimation på växlingskontor i Danmark? Och sen är det den här anteckningen med bokstäverna GRU. Bo Torbjörn Ek igen.
Han har skrivit en massa anteckningar, den yngre brodern, i sin mobil. Och de där är väldigt röriga och ser rätt förvirrade ut ibland. Men på några ställen så återkommer en förkortning som är GRU. Och det där fastnar ju utredarna för det är ju samma bokstäver som i den ryska militära underrättelsetjänsten, alltså GRU. Den här yngre brodern nekar ju till att de anteckningarna alls har något att göra med spionage.
Men är det inte lite väl naivt av en spion att skriva ut namnet på den underrättelseorganisation som man jobbar för, eller?
Alltså, jag tycker också det. Det vittnar ju inte om någon sån här hög liksom, operationssäkerhet. Så. Det kanske bara är anteckningar, men det kanske också är så att man känner sig trygg. Att man sitter med den mobilen och tänker att men det är ingen som kommer se det här. Vem ska in i det här?
Lillebrorsan förnekar att hans anteckningar ska ha någonting med den ryska underrättelsetjänsten att göra. Han säger i förhör att han bara skriver av sig och att man inte kan ta några av hans anteckningar på allvar. Men anteckningarna innehåller vad som kan tolkas som en konversation med sig själv, där han liksom undersöker olika metoder för hur man kan genomföra stora transaktioner med kontanter och guld och metoder för att dolt ta emot och tvätta pengar. Men i nästan alla förhör där polisen insinuerar att det är något sådant han håller på med, så svarar han samma sak. Han bara skriver av sig. I ett förhör när polisen frågar varför bröderna har hanterat så mycket kontanter, svarar lillebrorsan att de har vunnit dem på kasino i Las Vegas. Men till slut tröttnar han på utredarnas frågor. Vi hör journalisten Mattias Ståhle igen i SVDs podd Dagens Story.
Han börjar ju prata med förhörarna. Alltså han försöker liksom ärligen förklara eller har alternativa förklaringar till alla de här konstigheterna som säkerhetspolisen har upptäckt. Och det fortsätter han med fram till den dag när förhörarna konfronterar honom med uppgiften att ryska ambassaden i Stockholm, vet du var den ligger någonstans? Jo, det har han ju en uppfattning om. Har du varit där någon gång? Har du gått dit i något ärende? Och då börjar han komma med en berättelse om att jo, det kanske kan vara så att jag en gång har fått i uppgift att gå dit och uträtta ett ärende för en person som inte riktigt ville göra det själv. Och då blir ju naturligtvis förhörarna superintresserade. Förlåt, det här måste du berätta mer om. Där tystnar han, sen är han knäpptyst i resten av förundersökningen.
Storebrorsan väljer en annan taktik och enligt Aftonbladet försöker han vid ett tillfälle göra en slags deal med säkerhetspolisen. Enligt förundersökningen så föreslår han ett möte utanför häktet där han ska berätta allt. Han vill ha ett så kallat avslutningssamtal. Men då måste utredarna lova att inte föra in det som sägs där i rättsprocessen. Men Säpo nappar inte på det här erbjudandet. Och efter det blir storebrorsan väldigt tyst runt allt som har med hans misstänkta spioneri och motiv att göra. Och vi vet fortfarande inget konkret om brödernas eventuella motiv för att spionera. Men det finns spekulationer. Vi hör Alexander Galliano i Ekot.
En av de misstänkta bröder som står åtalad för grovt spioneri sökte flera chefstjänster inom svensk underrättelsetjänst. Det visar förhör som hållits med före detta kollegor på både Säpo och Försvarsmakten. Enligt de hemliga vittnena som kommer att höras under rättegången i Stockholms tingsrätt nästa vecka så kan besvikelsen över att mannen inte fick chefsjobben ha lett till det misstänkta spioneriet.
Det är självklart att man skulle kunna bli missnöjd av en sån situation. Det fanns en möjlig besvikelse kring att han inte fick chefstjänsten. Den gick till en medarbetare som han jobbat jämsides med.
Och så svarar en anställd på 42-åringens tidigare arbetsplats inom Försvarsmakten i förhör.
Före detta kollegor på Säpo vittnar nu också om att det var uppenbart att 42-åringen ville göra karriär inom myndigheten.
Rent allmänt uttryckte han att han ville bli chef.
Visade han intresse för att byta roll och placering?
Det enda jag minns är att han ville bli chef och göra karriär.
Och enligt experter är det just personer med stora karriärambitioner och som har blivit besvikna. Precis vad främmande makt letar efter när de rekryterar spioner. Björn Markusson är lärare i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan.
Det är klassiskt. Det är vad motståndaren letar efter för att få ingångar i organisationen. Och sen så börjar motståndaren berätta att personen är missförstådd. Han är ju fantastiskt duktig. De smickrar, de lockar för att på så sätt binda upp honom.
Klockan är strax före 6 på morgonen, den 22 november 2022. I Nacka, strax söder om Stockholm. Snön ligger vit och tjock över villaområdet. Det är mörkt och tyst i husen. Men plötsligt hörs ett starkt ljud från helikoptrar. Två nersläckta Black Hawk-helikoptrar hovrar över en vit villa. Och inom loppet av en minut har de firat ner poliser från den nationella insatsstyrkan, slagit sönder en ruta i huset och gripit paret som bor i villan. Vi hör Stefan Hector, operativ chef för NOA i SVT.
Gärningsmännen var gripna och lokalerna var säkrade på under en minut.
Varför har man så bråttom?
Det är för att gärningsmän ska gripas simultant och inte kunna påverka bevisningen. Man ska inte kunna spola ner någonting i toaletten eller radera några data, rent hypotetiskt.
Det är Säkerhetspolisen, polisens nationella operativa avdelning NOA och Försvarsmakten som har samarbetat i vad de kallar Operation Spjut och gripit ett par i 60-årsåldern.
Säkerhetspolisen har gripit två personer i en insats i Stockholmsområdet. Den ena misstänks för grov olaglig underrättelseverksamhet mot Sverige samt grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt. Den andra personen misstänks för medhjälp.
Det här paret är alltså inte misstänkta för lika grova brott som bröderna. Och frun, som misstänks för medhjälp, släpps lite senare. Vi hör Bo Torbjörn Ek, programledare för podden Gräns, igen.
Den här historien, den skiljer sig från det här med bröderna så tillvida att här kommer fram ganska mycket uppgifter. Även åklagaren är lite mer öppen.
Åklagaren berättar nästan direkt att det än en gång är Rysslands intressen som misstänks ha drabbat Sverige.
Även i det här fallet så pekar man ut från åklagarhåll att GRU ska ligga bakom. Den misstänkte mannen då här ska ha liksom kommit över uppgifter som har gynnat rysk militärindustri och att de som ska ha skadats av det då är Sverige och USA.
Det här paret ska ha flyttat till Sverige vid millennieskiftet och driver ett företag som sysslar med import och export av elektronikkomponenter och industriteknik. Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänks mannen ha kunnat använda företagen som bas för den olagliga underrättelseverksamheten som han misstänks ha hållit på med. Paret är svenska medborgare sedan 2010 och 2012, men de har också kvar sitt ryska medborgarskap. Mannen sitter fortfarande häktad och även det här fallet verkar bli en utdragen historia. Bo Torbjörn Ek.
Förmodligen är det så att det kommer nog säkert vara en omfattande utredning det här också.
Men spionskandalerna slutar inte här. Även i Norge har man under hösten skakats av ett uppmärksammat spionfall. Den 29 oktober 2022 grips en brasiliansk gästforskare vid universitetet i Tromsö. Det visar sig att han levde under en täckmantel. Vi hör Hedvig Moe, chef vid norska säkerhetspolisen PST, i en intervju med NRK.
PST har anmodet om at en brasiliansk forsker ved universitetet i Tromsø blir utvist fra Norge, fordi vi mener at han representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. Vi mener at han er her i Norge på oppdrag fra russiske myndigheter med uriktige brasilianske identitetspapirer, og at han er det som vi kaller en illegalist.
En illegalist er en slags sovende agent som i flere år lever under falsk identitet for å knyte kontakter og sen kunne få tag på informasjon når det vel behøves. Det her er en ganske uvanlig form av spioneri, og det verker fremst være Ryssland som holder på med det. Vi hører Sveriges Radios utrikesreporter, Trygve Ulriksen Skogset.
Man krever jo da at noen skal under flere år jobbe under falsk navn, ta fram en helt ny identitet og være utomlands med den falske identiteten under veldig mange år. Det er jo en rett ekstrem åtgjerd å gå til.
Säkerhetshotet mot Norge har enligt den norska regeringen ökat. Och det är kriget i Ukraina som ligger bakom. Trygve Ulriksen Skogset igen.
Norge har fått en mycket viktigare roll för Europa efter Rysslands invasionskrig i Ukraina i och med att Norge exporterar gas till den europeiska marknaden och gasindustrin blir sårbar för sabotageattacker.
Men det är inte bara i Norden som antalet spioner ökat. En studie från Totalförsvarets forskningsinstitut som publicerades våren 2022 visar att spioneriet har ökat i hela Europa. Vi hör Mikael Jonsson, forskningsledare för studien från FOI.
Överlag ser vi ett stigande antal, vilket vi tolkar som att det finns ett ökande spionagehot men även skarpare motåtgärder, inklusive att fler länder väljer att lagföra misstänkta spioner. Så att i takt med att säkerhetsläget i Europa, relationen mellan Europa och Ryssland försämras, så blir det också allt fler spionagefall som går till rättegång.
Men vad vill egentligen Ryssland veta om Sverige? Vi hör den brittiska forskaren och spionexperten Dan Lomas.
So what we're seeing in Sweden and other European countries is an attempt by Russia's intelligence services, SVR, the GRU, Russian military intelligence, to potentially develop agent networks.
Vi hör Mikael Jonsson, forskningsledare för studien från FOI.
I tider av geopolitiska spänningar och krig så har vi historiskt sett att frekvensen i spionage ökar. Just nu fattas väldigt mycket skyddsvärda beslut. Det handlar om vilken materiel som förs över till Ukraina eller kan handla om svensk och finsk NATO-medlemskap och liknande. Så det finns väldigt mycket beslut som fattas som är av intresse för säkerhetstjänster.
Det är den 25 november 2022 i rådhuset på Kungsholmen i Stockholm. I den här över 100 år gamla byggnaden som liknar en stor borg ligger Stockholms tingsrätt. Och det är här som de spionmisstänkta brödernas öde nu ska avgöras. Bröderna kommer in i salen tillsammans med sina försvarsadvokater. Den äldre brodern har på sig en mörkgrå kostym och den yngre brodern bär kriminalvårdens gröna kläder.
Då har vi och advokat Björn Sandin. Och så har vi här. Då är vi alla samlade som ska.
Nu får vi höra vad bröderna står åtalade för.
Anskaffandet av uppgifter har skett inom ramen för anställningar inom dels säkerhetspolisen, dels försvarsmakten. Har varit behjälplig med att delta i planeringen av gärningen och sköta kontakterna med Ryssland och EU, inklusive frågor om överlämnande av uppgifter samt mottagande av ersättning.
Försvarsadvokaterna säger sedan en efter en att båda bröderna anser sig vara oskyldiga till brott. Vi hör den yngre broderns advokat Björn Sandin.
När det gäller då åtalet mot honom angående grovt spioneri så förnekar han brott. Det innebär att han har inte deltagit i någon planering av den här gärningen. Han har inte haft kontakter med Ryssland och har således inte överlämnat uppgifter och inte heller mottagit någon ersättning.
Bo Torbjörn Ek igen.
Ja, det är ju väldigt speciellt där eftersom de uppgifter som ska avhandlas här inne i den här tingssalen är ju så hemliga. Dels är det ju så att det är stängda dörrar så att ingen får komma och lyssna. Men sen är det ju tydligen så också att vissa av de här uppgifterna kan man liksom inte lämna in i förväg, utan de kommer att tas till rättssalen och visas upp där och sen tas de tillbaka igen.
Det är en ganska lång genomgång den här dagen och väldigt lite ny information kommer fram. Vi hör TV4 rapportera.
Ja, det var ju otroligt intressant naturligtvis att få se de här bröderna som har varit kända för oss i ett års tid som första fallet på 20 år som någon misstänks för grovt spioneri i Sverige. Så det är klart att det är en väldigt speciell känsla att se när de kommer in i rättssalen. Båda bröderna har varit väldigt aktivt deltagande och lyssnade på vad som hände där inne. Och det kan man ju förstå, det är svårt att föreställa sig hur det ser att vara anklagad för ett av de brott som i Sverige faktiskt kan leda på riktigt till livstid.
Efter det här fortsätter rättegången bakom stängda dörrar i några dagar till. Det är först den 30 november som media och andra åhörare är välkomna tillbaka in i salen igen. Och trots att vi inte får ta del av så många detaljer den här dagen heller, så blir det lite av försvarets revansch. TV4 rapporterar.
Trots att det mesta i målet är hemligt och försvararna belagda med yppande förbud, fick de ändå idag under en kort stund i rätten öppet bemöta åklagarnas anklagelse om att bröder i 10 års tid ska ha spionerat för Ryssland.
Hittills är det ju åklagarna som har styrt nästan allt flöde av information. Någonting som oroat brödernas advokater. Det skulle nämligen kunna vara så att bevisningen mot bröderna egentligen är mycket svagare än vad vi på utsidan och i media har fått ta del av. I det vi har sett hittills så vet vi egentligen ingenting om motivet och vi har inte heller fått se några bevis på om åklagarna kan visa att överlämningar av hemliga uppgifter verkligen har ägt rum. Och utifrån den delen av förundersökningen som vi har sett så är det inte heller bevisat att pengarna som bröderna har hanterat har någon som helst koppling till Ryssland. Men den här dagen får vi åhöra även ta del av en del av försvarets bevis för brödernas oskuld. Och det rör sig bland annat om en detalj som vi redan har pratat om, nämligen den yngre broderns anteckning GRU. I förundersökningen hävdar ju åklagaren att den här anteckningen skulle kunna vara en förkortning av den ryska militära underrättelsetjänsten. På ett ställe står anteckningen till exempel i ordföljden 800 000 kronor i månaden, GRU. Vilket skulle kunna tolkas som att man skulle få stora summor pengar av organisationen. Men nu presenterar försvaret en helt annan förklaring till orden GRU. Det ska handla om ett försäkringsärende där den yngre brodern har kört på en annan bil och vill rapportera det till sitt försäkringsbolag. Vi hör en bit av rättegången.
Och det är att han vill anmäla en parkeringsskada som skedde vid 22-tiden igår, den 30 januari, som orsakade en skada på ett parkerat förarlöst fordon. Och så anges då hans eget registreringsnummer, försäkringsnummer och personnummer och så uppgiften kring den andra bilens registreringsnummer. GRU. Det här är sammanfattningsvis det som omfattas av försvarets öppna del. Och närmare kommer jag utveckla vidare försvarets synpunkter sakframställningsvis i bakom stängda dörrar.
Det är den 19 december 2022 och rättegångens sista dag. Och de sista minuterna släpps åhörare för sista gången in i rättssalen.
Jag lär honom ordet till åklagaren, varsågod.
Tack herr ordförande. Då mot bakgrund av det som vi har anfört bakom stängda dörrar så har vi följande yrkanden. Vi yrkar att ska dömas för grovt spioneri till livstidsfängelse för och minst 12 års fängelse för.
Åklagarna yrkar på höga straff för bröderna. Vi hör Simon Andrén i Ekot.
Ja, men det bekräftar ju lite grann det som man har fått uppfattningen kring, det vill säga att det här slår i taket när det gäller möjligheten att utdöma straff.
Det är den 19 januari 2023 och domen har kommit.
De två bröder som misstänks för grovt spioneri dömdes idag i Stockholms tingsrätt. Båda bröderna döms för grovt spioneri. Storebrorsan döms även för obehörig befattning med hemlig uppgift. Storebrorsan döms till livstidsfängelse och lillebrorsan döms till 9 år och 10 månaders fängelse.
Du har lyssnat på P3 Nyheter dokumentär. Spionskandalerna och hotet mot Sveriges säkerhet av mig, Viola Gadd. Producent är Isabelle Svan. Ljuden är hämtade från Sveriges Radio, SVT, TV4, NRK och Svenska Dagbladets podd Dagens Story.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.